Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Dennis Magnusson som har skrivit deckaren eller thrillern Mord enligt manus. Välkommen Dennis.
Tack så mycket.
Ja, Mord enligt manus, hur skulle du beskriva den? Alltså, det är ju en podd som utforskar ett nytt område eller som kanske utspelar sig inom en bransch där vi inte har varit förut med deckare. Eller vad tror du?
Ja, inte i Sverige i alla fall, men det finns ju en... Jag har ju gått tillbaka, tycker jag själv, till en noir-tradition från Hollywood av att ge sig in i filmvärlden där Raymond Chandler och Russ McDonald och liknande skrev sina böcker runt i den världen. Så att för mig som gammal noir-läsare så är det inte så sett. Bygger ju på den traditionen. Men, ja, nej, men det är ju inte vanligt att man gör det i svensk manus eller filmbransch. Att spela sig en deckare.
För din förra bok som heter Den sista föreställningen utspelade sig inom teaterbranschen och nu är du i filmbranschen. Finns det något speciellt skäl till att du är i de här branscherna?
Ja, det är för att jag jobbar i de branscherna. Ja, nej, men det var precis. Jag hade det att jag bestämde mig för att göra miljöer som jag kunde. Det var en sån här grundidé och att använda mig yrken som jag kände till. Så det var egentligen därifrån. Men också ska jag säga. Jag använder den miljön helt enkelt som jag känner mig trygg i vad det gäller liksom lingo och liknande liksom rutiner och traditioner.
Och sen så är det också branscher där man ofta där prestige och sådana saker är väldigt viktigt. Man vill liksom, och det finns mycket stor grad av godtycke, så man blir liksom oftast, tror jag, i de här branscherna, även då i förlagsbranschen, att man det bygger väldigt mycket på att någon ska tycka om det man gör. Och att det är väldigt svårt att veta vad det är som gör att en blir framgångsrik och en annan inte blir framgångsrik. Att man kan tycka att saker och ting är lika bra eller att någonting då blir upplyft. Och det här kan ju också påverka hur man förhåller sig till varandra i branschen. Det blir en stark konkurrens och stark revanschlust och så. Och det kanske liksom är en bra grogrund för deckare och thrillers.
Absolut. Visst är det så att man... att det finns... Det kan ju vara ett motiv till olika saker som gör att man gör felaktiga handlingar. Att revanschism... jag har nog ganska mycket i mig från där jag kommer ifrån. Någon form av revanschism. Så att jag... jag liksom förstår den känslan. Den är liksom, och att man vill, vill hävda mig och vill liksom på något vis tävla på något vis i något så konstigt som skrivande. Men jag tycker liksom, jag letar oftast efter svagheterna hos mig själv för att hitta liksom näring till att skriva. Så det är självklart att det på ett sätt är också en personlig sak på något sätt. Att bära på det där oket av revanschism och prestige.
Och hur skulle du beskriva då Sebastian Lager som är huvudperson i de här böckerna, som är skrivlärare och manusförfattare och så? På så sätt påminner han lite om dig också. Men hur skulle du beskriva Sebastian Lager? Vad är det för en typ som driver den här boken framåt? Vem är Sebastian?
Ja, men han är väl inte av en ovetande privatdetektiv. Han vet ju inte själv riktigt om att han har sinne för det. Och det är lite av idén med det, liksom att han ramlar in i en polisutredning men har ett sinne för att förstå hur saker och ting hänger ihop. Sinne för struktur och för att leta efter detaljer. Och sen finns det ju inbyggt i liksom privatutredaren att till skillnad från den professionella utredaren så har man liksom mer tid, mer tid och kan liksom snöa in på någonting och det har väl också en läggning till att göra tänker jag. Men sen också så är det ju att han börjar undersöka sin egen bransch och där kommer ju det där in som vi sa med prestige och revansch, absolut.
Och den här boken, den börjar ju egentligen med att det är en människa som försvinner. Och att det är en grupp, alltså Sebastian har en grupp elever som han lär i manuskrivande.
Just det.
Och sen så är det en av eleverna som försvinner ur gruppen och plötsligt så är polisen där. Alltså den börjar typ att polisen kommer och undersöker en av de andra eleverna.
Ja, precis så.
Och då drar Sebastian in.
Ja, han dras in i den utredningen via att han är ett vittne helt enkelt i början med. Och omedvetet så börjar han förhöra personen på plats om deras relation. Och det har jag hela tiden försökt liksom jobba med, just hur vanliga samtal har karaktär av kan också vara ett förhör.
Mm.
Just hur han dras liksom in i det av sin nyfikenhet och blir då erbjuden att starta en podd.
Mm.
Han träffar en kvinna som är kompis med hans dotters
bästa kompis.
Ja, precis, tack.
Det är så här föräldrar.
men hon gör poddar. Och så startar han det lite motvilligt, men också självklart är ju sugen på att göra någonting. Han har inte skrivit någonting på ett år. Och det finns ett underliggande behov från honom att göra någonting med sin tid helt enkelt.
Mm.
Så är det. Och att han då startar den. Han kunde gjort någonting annat, men nu blir det och dras in i det. Och märker att när han lägger liksom slutningen får ihop det, så får han precis den uppmärksamheten som han har letat efter tidigare, får han via den här podden.
Mm.
Vilket är en del av den historien vad det gäller hans liksom, så här, utveckling eller ja, det han längtat efter får han när han ramlar över det på något sätt.
Och det intressanta är ju att det blir ju något sätt en slags metahistoria, för det är ju liksom, det här är ju en bok som är ett manus från början. Och sen så är det ju också det att han är manuslärare, han lär andra människor att skriva manus. Mm. Och så måste han också skriva manus till sin egen podd, så det finns det. Ju liksom, det är därav titeln också, Mord enligt manus, att allting bygger på något sätt hur man konstruerar en verklighet. Men var fick du den här idén om att det skulle vara en podd då? Varför var det viktigt att det är en true crime-podd? Något som också mycket debatteras nu.
Ja, precis. Mm. Jag fick idén, eller jag fick uppslaget ska vi säga. Själva idén fick jag nog inte där. Men uppslaget var, jag lyssnade på en podd som heter Serial. Som är amerikansk. Det är en journalist som forskar, eller gör en podd, eller en true crime podd om en kille som sitter inne för mordet på sin flickvän, och han är antagligen oskyldig. Och det som är bra med den är att den är ganska, på ett sätt väldigt avdramatiserad. Hon är väldigt frank och hon är väldigt okunnig om hur en utredning går till. Hon ställer väldigt raka, enkla frågor till alla utifrån: jag kan ingenting, förklara det här för mig. Och det blir, och har en väldigt fin humor också, så att det är otroligt roligt att lyssna på. Och också hennes naivitet intresserade mig, för att det blev som att folk började öppna sig på ett annat sätt för henne, just för att hon var så jag förstår inte det här, kan du förklara för mig, utan någon aggressivitet eller någonting i det. Och det där gillade jag jättemycket. Så då började jag tänka på att så där skulle det vara för mig. Om jag skulle ha någon anledning att hamna i en polisutredning, skulle det vara exakt likadant. Jag skulle inte förstå någonting. Jag skulle behöva fråga allting. Men det finns en kraft i det där.
Mm.
Som jag gillade. Eller som jag, och som jag försöker återskapa lite i boken också. Av att han är väldigt okunnig. Men det ger honom en favör också på något sätt. I att han är naiv. Gör att han kan påstå saker som ingen, folk som kanske var lite mer luttrade, inte skulle göra. Och det händer lite mer.
Ja, det innebär ju också att det kan bli komplikationer i boken som man
kan nyttja. Ja, precis. Nyttja, liksom. Ja, absolut. Att han går alldeles för långt och drar alldeles för snabba slutsatser. Men sen tror jag också att det finns ett inbyggt problem med att, eller så att säga, i en jag-historia, när man skriver jag-perspektiv, så är det ju alltid svårt att ha fler perspektiv. Det kan man ju ha, det finns ju böcker som har det. Men då brukar man ju liksom lösa det där på olika sätt, genom att helt enkelt ha tidningsartiklar eller liknande. Så det var faktiskt också så enkelt som att jag ville lösa informationsdelar på ett liksom mer gestaltande sätt. Och då insåg jag att jag liksom, att just podd, om han gör en podd, så kan han gestalta historier som har saker som har hänt eller förhör och liknande, och få en annan, för att hitta smaker och komma in i scener och i miljöer som man inte kan, som att jaget inte har varit där. Så det var också en rent teknisk grej, men också för att det passar. Det är också så att man jobbar en hel del som manusförfattare, att man återskapar miljöer, man återskapar liksom samtal på något sätt. Så det funkade bra med mig att göra på det sättet. Så hans manus är ett sätt att presentera andra perspektiv på historien.
Mm.
Som jag tror känns ganska fräscht och känns liksom nytt.
Är det någon svårighet med det då? Någonting som var svårt att gestalta i podden, eller är det liksom, vad är det som är Är det någonting som har liksom du stött på problem när du har försökt skriva en podd?
Ja, det var att jag gjorde ganska mycket dialog. Alltså att det var inför hör med mycket mer dialog. Det märkte jag att det funkade inte riktigt sen jag skrev ut det. För att det blev alldeles för likt ett manus.
Mm.
Så att jag fick liksom börja ändå återberätta mer i texten. Att någon säger och stannar längre. Det funkar helt enkelt inte. Jag hade från början en idé om att det skulle ligga långa manussidor uppe. Mm. Men det gjorde sig inte. Det blev liksom där, och det förstod inte jag, eftersom att jag är så van att läsa manus, så förstod jag inte vad problemet var först. Men sen förstod jag att det var problemet.
Det är inte alla som är vana att läsa
Nej,
manus.
Precis. Nej, precis. Och det är faktiskt ganska svårt att läsa manus. Det vet jag ju egentligen om, men jag tänkte ändå att det borde gå. Det är lurigt. Det är liksom bara replik och karaktär. Och det kräver något. Det kräver extra av en läsare. Det gör det.
Ja, eftersom till skillnad från manus, så är ju när man skriver en bok så gestaltar du ju hela miljön.
Man får ju reda
på allt.
Författaren
måste ju berätta om platsen, för annars blir det ju helt obegripligt för författaren.
Ja, eller för läsaren. I mitt manus är ju rummet där redan. Jo, och det är ju det som man måste skapa rummet. Mm. Så det är väl en mix i de här manusen då, som i en boken, så är det väl en mix av manus och prosa egentligen då. Där jag försöker återskapa skapa rummet på annat sätt helt enkelt. Men det är sådana teknikfrågor som jag tycker är väldigt roliga att liksom hålla på med. Jag tycker liksom det är spännande och kul att försöka lösa saker på ett nytt sätt. Inte per se för att det ska vara nytt, men för att det ska vara kännas kul som läsare att komma in i nya sätt att läsa deckare helt enkelt.
Mm. Vad är den stora skillnaden, upplever du själv, mellan att skriva just manus och att skriva romaner? För alltså, du gör ju båda numera typ professionellt. Vad är utmaningen i de olika varianterna?
Så att säga, det stora utmaningen faktiskt är att det kräver mycket mer av mig när jag skriver prosa. Det är mer tidskrävande och det är svårare. Jag märker att jag kan sätta upp tider. Jag har jobbat så länge med manus, jag kan sätta upp en tid på hur länge det här kommer ta. Men när jag skriver prosa så är det alltid fel. Det tar alltid längre tid än jag tror.
Beror det just på att man måste gestalta mer och tänka mer på plats och miljö?
Antagligen. Jag håller på att försöka hitta sätt så jag kan liksom försöka liksom lösa det problemet. För det är ganska viktigt för mig i min konstiga värld att jag måste veta sådana här.
Det här får bara ta 2 veckor. Och sen det här ska ta 2 veckor. Ja. Och så har du ett system för hur det här ska bollas.
Det är väldigt konstigt. Jag vet inte alla gånger om jag ens behöver det. Men det är så. Så funkar det för mig. Så det är ganska störigt när det inte funkar. Då. Det spricker hela tiden. Men det gör ju ingenting. Det är ju inte som att någon dör av det. Men jag, så att jag håller på ganska mycket med
det. Det är bara i modinligt manus. Någon skulle kunna dö av detta.
Möjligtvis där, ja. Ja.
Men om du nu skulle... För det intressanta med modinligt manus, den här romanen, är också att det är liksom 2 fall som på något sätt närmar sig varann. Det är ju ett fall som, och på något sätt så är också Sebastian Lager väldigt involverad i båda.
Ja.
Skulle du kunna, förutom det här med att det är en i hans klass som har försvunnit och en annan elev i samma klass blir anklagad eller misstänkt för det här. Och Sebastian själv är ju liksom med som vittne och berättar det här. Det andra fallet då, det är också väldigt personligt för honom.
Ja, absolut. Det är hans fru som har blivit mördad ett år innan.
Mm.
Och de tror sig ha hittat rätt person som tog livet av sig. Så att de vet inte. Det är en öppen utredning som det heter.
Mm.
Vilket innebär att... Eller polisiärt löst tror jag till och med det kallas.
Just det. Mm.
Men inte stängt. Och,
man vet alltså egentligen
nej, man
inte
vet
vem
inte
som
om
har
det. Precis. Mm. Och sen visar det sig att de här 2 sakerna visar sig hänga ihop. Mm. Liksom. På ett sätt. Eller för honom. De stöter i varandra hela tiden, de här 2 utredningarna. Och det handlar ju om hans, och också de konsekvenserna det har blivit för hans familj. Han har en dotter som han lever tillsammans med, som har deras relationer totalt kvaddat ihop när vi kommer in i boken. På grund av egentligen olika sätt att se på mamman respektive frun, alltså eller sambon, vem hon var och hur de ska gå vidare. Så det blir ju, utredningen blir ju alltså utredningen av fruns död blir ju också en slags läkande process för familjen helt enkelt.
Och alltså jag tycker också den delen av boken är så otroligt, alltså det är väldigt väl gestaltat hur de här två personerna, alltså pappan Sebastian Lager och hans dotter, hur de har problem med sin kommunikation och hur de lever i samma hus men ändå inte är där på något sätt tillsammans, utan de är två solitärer som sakta men säkert kanske ändå möts, men de, det finns ett slags spänningsförhållande där hela tiden. Hur, liksom, hur viktigt var det här för dig att du liksom hittar de här alla tre delarna och att det ska vara just ett så personligt fall och att Sebastian ska också få slita med den här relationen med sin dotter? Alltså, är det viktigt för dig att hitta just även de här mänskliga komplikationerna eller det mänskliga dramat?
Är det liksom, ja, men det är det absolut. Jag tror inte jag kan skriva riktigt annars om inte det finns någon form av sån koppling mellan personen och fallet. Det måste på något vis hänga ihop. Men det kan hänga ihop på olika sätt. Men att det... Att, ja, men det där bygger det ju på en saknad och en sorg som, eller en, han är ju snarare fortfarande i en chock, men ja visst, absolut, att man känner den så att säga, personliga ingången är det var också just, tror jag, när man är jobbar som, när man är skildrar någon som egentligen inte behöver utreda någonting. Alltså en polis måste ju, det är ju jobb helt enkelt, och sen kan den bli engagerad, men just när det är de här med privatdeckarna eller privatutredarna, de måste man liksom ge, för att förstå dem så måste man ge dem skäl till det helt enkelt, annars blir det av en konstruktion. Men också tycker jag, men man kan också gå till sig själv, att det är svårt att skriva om inte karaktären är engagerad. Det är helt enkelt svårt att skriva då. Jag måste liksom vara i ett med det, att det, liksom, det här är på liv och död, det här måste, annars får inte jag någon kraft att göra det.
Men hur viktigt är det då att, var kommer de här gestalterna upp? Är det så att du måste hitta vilken konflikt eller vilken del av de här konflikterna? Är det det som leder själva utredningen framåt? Är det liksom Sebastian Lager du kommer på först? Eller är det här att det sker i hans klassrum? Eller är det Sebastian Lagers frus död, eller i relationen med dottern? Vad är det som, ja, det liksom sätter fram igång en sån, ja, här berättelse?
Det växer ju fram. Att man, i det här fallet tror jag det var att Sebastian drogs in i den här utredningen, och sen så handlar det ju om ett manus som försvinner. Och i det här manuset så ser han ju en koppling. Och då, vad är det för koppling han ser? Och vad är det han, så att, jag tänker jättemycket på Stephen Kings att skriva, när han, att liksom att man vet, alltså man kliver in någonstans och man vet inte riktigt var det här ska sluta, men man går vidare, man följer den där stigen, och så, och har man gjort det på riktigt så kommer läsaren känna likadant sen, att man så att han vet ju inte, men och därför så ska inte jag heller veta. Nej. I alla lägen.
Nej.
För då vet inte läsaren det heller, och så sen konstruerar man ihop det efteråt, men jag tycker det är viktigt att man det var någon sån här amerikansk, det finns mängder med sån där amerikanska dramaturgiböcker, men jag var på en amerikansk dramaturgiföreläsning, det var en sak som fastnade mig, och det var follow the path, alltså följ stigen. Liksom, är man i en skapandet är som befinner sig i en skog, men i alla skogar, du har ju tagit ut det, när du går ut i skogen så går ju du ut via en stig. Följ den. Det var liksom töntigt men väldigt enkelt och bra råd, att det liksom finns allt det där, det är svårare att hitta den. Och det har jag suttit i mängder av writers room, som det heter när man skriver tillsammans tv-serier, när man så det är väldigt bra användbart grepp. Det finns alltid någonstans i historien som man skapat en väg ut. Och det gäller bara liksom att inte... Men om man börjar konstruera en stig, då känner man det när man ser det sen eller läser det. Man märker att det här är konstruerat. Nu har han använt machete för att hitta ut ur skogen. men om man tar det lugnt så kan man bara följa det liksom, så sitter det till slut. Men man måste ha tillit till det där. Det är en svår konst. Men det är egentligen, det tycker jag, nästan en av de viktigaste grejerna man skriver. Att man har tillit till sin den egna historien man har kommit på. Som man inte riktigt har kontroll över. Man har kommit på den. Och det finns en väg.
Ja, men den har oftast en logik.
Ja, den har någonstans. Det, fast vi eller jag är inte kapabel i alla lägen att se det, för att den är större än mig på något sätt. Och det där är, jag är jättefascinerad över det, att jag har aldrig varit med om att det inte har stämt. Att det är bara det att sen kan ju tidspress eller andra saker som prestige och massa sådana grejer, alltså yttre saker påverkar som gör att man inte riktigt kommer åt det. Men hittar man liksom, är man bara i själva historien, så löser det sig.
Alltså nu för tiden så tycker jag ofta det som är problemet med framgångsrika då, tv-serier och sånt, det är väl att de inte ska ta slut.
Nej,
att man inte, alltså stigen får aldrig lämnas.
Stigen får inte lämna. Nej, det är väldigt konstruerade stiger efter tredje, fjärde säsongen där, absolut.
För de ska vara instängda i Riksbanken för evigt, i Casa de Papel eller liksom, eller i Breaking Bad, det ska aldrig.
Nej. Han är vilsen.
Ska liksom bara kvarstå hela tiden.
Ja, Breaking Bad är ett jättebra exempel, för han är verkligen vilsen och ska vara det. Så fort han liksom hittar ut i slutet, det är ett sånt antiklimax. Och det är därför att han är lost.
Men man kan ju då också tröttna som tittare.
Absolut. Ja, nej,
men hur ser du på det? För det här är ju också tänkt att vi ska försöka få följa Sebastian Lager i flera liksom nya skepnader. Hur mycket tänker du att det är viktigt att han är kvar i vissa grundkonflikter, eller är det någonting inom honom som du vill utveckla? Eller hur tänker man då när man får en sån här? Du har ju liksom ändå, tänker jag, när man kommer på Sebastian Lager, eller man känner så här, är en person jag vill skriva om. Hur långt tänker man honom eller henne? Eller tänker man bara att den ska finnas någon slags, vilken konflikt är viktigast inom huvudpersonen för att man ska orka vara där?
Alltså, så sagt, jag vet inte. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. Jag känner att jag liksom är otroligt intresserad av att försöka bygga upp.
Förstå
liksom.
Sebastian.
Ja, fortsätta liksom. Jag har liksom koll på hela hans historia och bakåt, men jag har liksom framåt, så vet jag bara egentligen liksom vad som ska ske till nästa bok. Men det lärde jag mig nog när jag gjorde den här, att men det sker så mycket sen när man gör det och när man skriver klart den. För det är även när man gör tv-serier, man tror att man har en grej som ska ta liksom, bara man ska berätta lite grann, och sen mot slutet så märker man att det går inte, man måste berätta mycket mer. Och ibland tvärtom, att man tror att man ska berätta en hela den här historien, men vilket jag precis varit med om precis just nu, där vi hade två case på en tv-serie där vi trodde att vi skulle liksom, men den andra kommer att gå in i nästa säsong därför att den fick inte plats, men inte bara det, utan den fick inte utvecklas och bli så intressant, så där håller man på hela tiden. Och så är det med Sebastian Lager också, att jag tänker att jag vill bygga upp hela han, jag har liksom alla bitarna, vem han är och var han kommer ifrån och sånt där, och så vill jag liksom verkligen från bok på bok undersöka dels hans bakgrund men också hans framtid. Och framförallt då själva relationen med dottern. Men också han ska ta sig ur. Alltså han har ju egentligen bara överlevt en chock än så länge. Så det är också det. Vad är nästa steg i den
utvecklingen av honom? Liksom.
Ja, precis. I saknaden av. Han är ju väldigt solitär. Han har varit solitär innan. Blivit väldigt solitär när hans fru dog. Och är fortfarande det. Alltså att bygga upp nya relationer och sånt där. Vad det innebär.
För det är också någonting som är intressant i den här boken. Alltså att man tänker också, det tänker man också att Sebastian gör, att det här att nå framgång, att nå andras gillande, att bli liksom stor på något sätt, att det ska lösa vissa inneboende konflikter, att man ska må bättre. Men att det är liksom sällan inträffar.
Nej, inte på det sättet. Nej. Det fungerar inte riktigt så, men samtidigt fungerar det så. Det är lite skumt, men har man ett enormt bekräftelsebehov, så är det ju, alltså det, alltså så här tycker jag det blir, att när man har liksom haft den här boosten och märker att den inte funkar riktigt, då lär man sig det också till slut, att det funkar inte, och ändå så fortsätter man söka det på något bakvänt sätt.
För han får ju både framgång och sen får han ju också utstå en hel del kritik.
Ja.
Och hur, I och för sig, kritik kan ju också vara att det blir ännu mer framgång. Alltså man blir omtalad på ett
vissa personer är ju sådana. Ja. De kan ju verkligen ta kritik som en bekräftelse. Mm. Det är ju imponerande.
Mm. Nej, det är ju inte så.
Jag tillhör inte den sorten. Nej, det finns vissa som är helt otroliga med det där. Men jag vet inte. Jag tror att det är sånt där... vad heter det, så här grundläggande problem som finns att man, och det där är jättesvårt att komma över, det ligger så djupt igen liksom. Det är en känsla av osjälvtillräcklighet på något sätt som gör att det är ett hål som ska, svart hål som ska fyllas. Men det där är spännande att utforska var gränsen går.
För man tänker ändå att Sebastian, han liksom fortsätter ju att jobba med sitt case även om han får också utstå mycket kritik. Alltså han ger ändå inte upp. Är det också samma här revanschen eller lusten att ändå vinna på något sätt? Eller vad är det som driver honom hela tiden? Eller är det faktiskt bara att komma fram till sanningen?
Nej, det tror jag. Ja, det är väl också det. Ja. Det hänger väl ihop. Och det är väl det som är grejen är där att man... att han både vill men att finna sanningen i sig per se är inte grejen, utan nej, det handlar väldigt mycket om att lyckas, det tror jag, och men det är en stark drivkraft det där, och som är så förknippat med flera saker med ekonomi, med liksom hur man uppfattar sig i andras ögon och såna här saker som är såna starka drivkrafter vi har i oss. Och som jag tycker är i våran tid är det enormt viktig för oss på ett helt oreflekterat sätt nästan. Hur vi bara söker den bekräftelsen. Ja, det är bara spännande och bra material och intressant att liksom undersöka, tycker jag. Jag tycker inte man, för att det tenderar ju till att bli så att man tycker att det är fel eller så här, men jag har aldrig varit så här vansinnigt intresserad just det där med rätt och fel. Jag är nog ganska i grunden, i alla fall som författare, totalt amoralisk. Att jag liksom har ingen...
Det var bra att du lade till som författare.
Ja, precis. Som människa är jag oerhört moralisk. Men jag kan liksom slö över verkligen där från ena till det andra. Att jag har liksom inga... Jag blir förvånad ibland över att man vill moralisera över skrivna böcker. Det går inte in i mitt system att man... Det är klart att en karaktär kan vara jätteond. Det är inga
konstigheter.
Det är inga konstigheter. Tvärtom. Men det är därför jag dras till crime och brott. Men det är liksom... För att det berättar ju så mycket om drivkrafter vi har. Varför vi gör saker och ting. Det är bara intressant.
Hur mycket var det också intressant att undersöka just en podd efter att så många true crime-poddar och sånt också har fått utstå kritik? Att det är liksom en debatt kring det här. Hur är sånt viktigt för dig, eller är det att diskutera såna typ av dilemman? Var det en drivkraft?
Jag kan störa mig lite grann på de här poddarna för att därför att jag tycker att de trycker på så, men jag är nog mer estetisk där, att jag tycker att det är väldigt mycket, alltså det är väldigt vad de trycker på liksom vissa knappar och gör det väldigt billigt, så mina ämnen är inte etiska utan estetiska, att de är liksom fåniga och de lägger alldeles för tung musik på grejer som inte är alls spännande. Han gick ut genom dörren och det är inget spännande att han gör det, och så ligger det på så här stämningsmusik runt det. Sånt kan jag bli mer upprörd för att jag liksom, det där stör mig. Men
kan det ligga i att du också är manusförfattare?
Ja, det är klart,
alltså när
absolut.
Man skapar dramatik på riktigt som du gör när man liksom gör en spelfilm.
Ja, men jag kan ju störa mig på det också om det är ju likadant i spelfilm. Så det är mer så, men jag tycker egentligen inte att det är något problem om man vill göra, om man vill berätta om ett mord. Och det är klart att man tar andras historier, det är ju en annan sak som inte har, när de inte vill det och sådär, men att det har vi ju alltid gjort med Killingtryck och att med liksom gamla deckare och berättelser och vansinniga eller liksom kvällstidningar som berättar morbida mord och sånt där, och jag egentligen har inga problem med det, för att men det är klart att det är det kränkande och bla bla bla, så är det klart att det kan vara ett problem i sig, men annars så tycker jag det handlar ju om den mänskliga naturen.
Man vill veta också.
Ja, man vill veta. Och liksom, om det är styckmord eller vad det än är. Så det är också väldigt intressant på något vis. Hur liksom, kan man stycka en annan människa? Sånt där? Det är ju, jag har svårt att säga att det inte är intressant att följa en sån sak.
Ja, för det blir ju oftast otroligt läst. Alltså väldigt många absolut. Människor kan ju också bli helt fast i såna här case. Alltså,
ja, jo, verkligen.
Alltså både som journalist att man vill reda ut någonting till botten, men även läsare. Kan ju
och jag kan störa mig på det att man säger att, det är att vi vill söka sanningen. Nej, det är kanske inte det du gör egentligen, utan du är intresserad av det här för att du är intresserad av morbida saker, och det är inget fel i det. Det är där
man
tycker,
ska vara öppen med det.
Öppen med det, därför att det handlar om mänsklig natur, som sagt. Jag tror att det är, och jag har lite svårt att förstå varför man blir så upprörd över det.
Ja, eftersom folk också fortfarande, alltså det är klart man alltså det här med att folk fotar eller stannar nästan till vid trafikolyckor och fotar och filmar, alltså att folk har ju någon typ av nästan automatisk intresse för hemska saker.
Men så har ju alltid varit liksom alla gamla målningar och sånt där, de liksom, det är ju ett fascination över smärta. Det var ju liksom hela nästan medeltida konsten handlar ju mer eller mindre om smärta hela tiden, och det är ju liksom för att något vi måste försöka förstå, vad är det som händer med våran död eller med hur man uthärdar svåra saker. Det är bara att vi har bättre tekniska grejer nu egentligen, men egentligen är det samma sak. Det bara, hade man kunnat det förr så hade man gjort det. Fotat och grejat så det, eller stannat i tittköer. Såklart, när det brinner så söker sig blicken dit. Det är logiskt. Det är liksom, det händer någonting där. Det är inget fel.
Nej.
I sig.
Och hur, när du då skriver den här boken, vad är det som driver det? Alltså, för det är ju inte så snaskigt och slaskigt. Det är inte det som driver det, att liksom också beskriva den här smärtan på det sättet.
Det är inte det jag fascinerar över. Det finns vissa som är det, och jag kan ibland tycka att det är bra, ibland inte. Det är bara, ibland kan bli väldigt tröttsamt med väldigt mycket, när det går ner i liksom beskrivningar och sånt där. Det beror alldeles på. Men nej, det är gåtan för mig som är grejen.
Det är driven bakom.
Hur sitter det här ihop? Eftersom att när jag har liksom, det är ju det jag är helt fascinerad av sen jag började skriva just crime grejer till TV. Det är just hur alltså att ha lägen när man inte vet själv vem mördaren är. Och jobbar runt det, och liksom, det kan uppta hela mig liksom, att försöka lösa mina egna mord helt enkelt. Och den fascinationen är, det är ju det man sen försöker få ner i sidorna och ha så levande det bara går, att liksom fastna i det tillståndet. Det är ju det, när jag läser deckare, det är det tillståndet man vill vara i, den här att försöka få ihop verkligheten. Verkligheten är i kaos och man försöker ordna den på något sätt, och det tycker jag är, när man får de känslorna så är det så starkt.
Är det också därför det är viktigt för dig att vara i miljöer som du sedan annars känner till i övrigt, för att själva problemet att lösa mordet eller hitta på den här intrigen, det upptar så väldigt mycket av din kraft?
Ja, så kan det säkert vara. Ja, det har jag inte tänkt på, men så kan det absolut vara.
Då är det lättare i alla fall att känna till, så här fungerar det på ett agentkontor där man säljer rättigheter.
Precis. Eller så. Nej, men det är rätt. Jag har rätt. Absolut, det tror jag. Och det är också just att det är i den vardagliga miljön så finns det ju, runt hörnet finns det ju alltid ett kaos i vår värld. Eller i vår verklighet. Och det är ju den... Det är väl det också som hela tiden alla löpsedlar och alla de här vi pratar om här med morbida och sådär. Det är väl just precis att vi, det finns liksom en svag hinna mellan oss och någonting annat. Och det är ju det som man, och så försöker man, om man lyckas lösa det, då känns det som att vi är i ordningen, då känns det tryggt. Men det är ju den känslan som är så skön att vara i också, att man har en oordning och kaos.
Man har ändå kontroll också över berättelsen till viss del. Du kan ju ändå...
Jo, till slut har man det. Men under tiden har man inte det. Men det är ju det som är charmen med att skriva.
Så för oss som läser så är det ju skönt att veta att man någonstans så kommer det här att lösa sig.
Alltså, jag vet, det var en regissör en gång som föreslog att vi skulle ha en tv-serie, att man inte i slutet skulle få veta vad mördaren var. Och ja, det går inte. Jag tror vi satt ett långt möte för att förklara, det kommer inte gå. Jag kommer inte kunna skriva en rad om jag har den förutsättningen. Nej. För det bygger ju på att
de klipper bara bort sista avsnittet.
Ja, jag är helt obegripligt. Än idag så, när jag tänker på det, så bara skakar jag på huvudet. Hur tänkte han? Men för att det, för crime, det är ju just precis det. Och det är därför jag har försökt skriva andra grejer tidigare också, prosa och sånt där. Och jag har liksom inte orkat. Nej. Men i och med att jag har det här mysteriet för mig själv, hur jag ska lösa allting, hur jag ska lösa mordet, hur ska allting, så får jag liksom den drivkraften framåt i skrivandet. Jag kan läsa andra böcker, även om jag läser de mest deckare, men att skriva en bok utan ett lik eller ett mysterium skulle vara helt, jag vet inte hur det skulle gå till. Jag förstår inte hur man orkar det.
Roliga är också att nu när det här blir ljudbok, då kunde ju också själva podden gestaltas.
Ja, det eller var ju väldigt kul. Ja.
Ja.
Det var ju...
Så nu är det liksom många röster i den här podden. Ja. Eller i podden, i boken.
I ljudboken. Ja, just det.
Mm. Och hur tänkte du där då? Alltså, hade du tänkt det redan från början? Var det någonting du tänkte, om det här blir en ljudbok så ska det här gestaltas? Eller kom det vart efter? Har det påverkat skrivandet i sånt fall?
Det gjorde nog det i redigeringsarbetet lite grann. Det gjorde det. Och det var det jag menade just med att jag tog bort dialog också. För jag menar, det här kommer inte funka, vi kör det. Det kommer inte gå att gestalta det på det sättet jag tänker. Men från början hade jag inte alls det tanken med det. Jag tänkte att, det var, att man skulle bara läsa manusiden. Men utan det var ju någonting som dök upp sen. Men jag tror att det kommer påverka kanske mer nästa böckerna. Mm. Att det liksom är just det, jag vet begränsningarna och jag vet också styrkorna i det efter att ha testat det en gång. Det var ju väldigt, väldigt roligt när de här rösterna dyker upp. Att det blir som en dimension till som kommer där som var jätteroligt. Det var kul att lyssna på.
Ja, för det är ju Leif André.
Eva Melander.
Love Antell.
Ja, just det.
Och Håkan Jylander.
Inte att förglömma Håkan Jylander.
Nej, för Håkan Jylander berättar ju också själva grundhistorien här. Det som man i vanliga fall har som ljudbok själva.
Ja.
Vad ska vi säga? Grundintrigen.
Ja, precis. Det är han som har regisserat och producerat alltihopa. Så vi jobbar ju ganska tajt där med det ett tag. Just innan planerna.
På men du blev också nöjd. Det jag tycker det är väldigt roligt att höra också. Ja. Det är väldigt spännande. Det blir ju som ett mellanting mellan någon slags... Ja, dramatik och litteratur som är, utan att det är överdramatiserat alls, utan det är ändå bara röster, men väldigt spännande.
Ja.
Blev du nöjd själv?
Ja, jag är jättenöjd. Jag tycker Håkan läser fint, jag tycker det är kul när de här andra rösterna kommer in, det är liksom och de blir väldigt levande. Nu Eva Melander är ju jätteduktig och även Leif
André.
Love är också duktig, fast han var inte med så mycket. Men,
nej, det finns ett väldigt roligt klipp där vi gör reklam för själva ljudboken. Där man ända han säger det. Nej!
Jag vet. Okej. Vad säger han nej till?
Det vill vi inte veta. Ja. Nej, men roligt, Dennis. Vi ska väl avrunda det här. Men hur känns det nu då för nästa? Inför nästa bok? Sebastian Lager, lever han i ditt huvud för att skriva vidare på?
Ja, gud ja, absolut. Ja, den boken är väl liksom mer eller mindre klar i huvudet, utan det är de framöver som jag går och fnular på mest just nu. Börjar liksom se framåt. Men det ska bli, det är så kul. Det
blir spännande att hitta på en ny sån här fyndig titel. Mord enligt manus.
Ja, kan vi inte ta samma en gång till?
Två bara. Kassa de papel och så vidare. Det här kommer aldrig att ta slut.
Nej, precis.
Tack så hemskt mycket, Dennis Magnusson, för att du kom till Ordfronten. Tack, och vi återkommer ju igen. Och förresten, jag heter Pelle Andersson, det glömde jag säga. Tack och hej.